Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Isak Faber och LRLA, de vill ju stilla sitt kontrollbehov varenda dag. Isak Faber och LRLA, de kan spel.
Mina damer och herrar, hej och välkomna till Kontrollbehov, Sveriges bästa podcast om tv-spel. Och det är inte jag som säger det, utan det är min vän och kollega,
dubbvärldens Phil Spencer, Lars Robin Larssonas. Här sitter jag i fläsket.
I fläsket, i eget högt fläsk.
Ja, det börjar bli lite fläsket nu kanske.
Nej, du är vacker.
Behöver jag gå ner i vikt, Isak Wahlberg? Säg som det är. Du kan vara ärlig med mig.
Jag vill inte se en för smal Lars Robin.
Jag har ju varit hemma i Värmland nu. Ja. Och sett, alltså, ja, det går ju i släkten. Dubbelhaka går i min släkt.
Ja.
Och den är liksom inte beroende av fetma, utan den bara är där.
Ni är bara skeptiska.
Ja,
alltså.
Och den kommer liksom, it's gonna drop even lower.
Det du kommer få som gubbpung.
Ja. Ja. Det blir kalkonläge på mig, och den kommer ju nu. Så att, för er som har undrat om den, så är den genetisk.
Äg ansiktets egna gubbpung.
Ja, men snart är det ju, när det är som kallast 10 grader, då kan man börja springa. Jag vägrar gå ut och springa.
Ja, ska vi släppa med merch, kontrollbehov merch, där det står gubbpung, frågetecken. Bara i ansiktet, utropstecken.
Eller bara en lös haka. Ja. Någon sorts kontrollbehov printad. Välkomna till Kontrollbehov. Det här är en podcast om tv-spel. Vi ska inte prata bara om olika fysiska attribut. Och tv-spel i Svensk Varberg som vi ska prata om. De har ju kommit en bra bit.
Ja. Det är inte bara Pac-Man längre.
Nej.
Vilket långt skulle du säga.
Ja, förlåt. Och då ska jag säga att ni måste ju höja er Patreon såklart. För nu har ni fallit av ett par stycken. Vill ni att det ska komma ett kontrollbehov, då får ni in och pytsa in lite pengar ibland i alla fall.
Ja, men vi har ju faktiskt, vi ska inte, jag givet liksom mitt under en period bristande engagemang är fel ord, men oförmåga till engagemang. Mm. Så har jag full förståelse för att vi har droppat lite, men vi har ju faktiskt satt 15 000 som en gräns för att fortsätta ha ett extra avsnitt i månaden.
Exakt, så vill
nu,
ni ha det.
Nu kan vi ju ta på oss själva att vi har tappat lite, men ska det liksom vara en fortsatt grej, så får ni jättegärna kliva in och njuta av det.
Det är inte jättelångt kvar heller, så tycker ni att vi är en bra produkt, pytsa in 50 spänn på Patreon. Ni behöver inte göra det hela tiden, men lägg in lite då och då. Give the dog a bone.
Precis.
Och med så, dog menar jag Isak Wahlberg.
Exakt. Och sen kan vi säga det att det kommer ju bli ett sommaruppehåll i vanlig ordning, så att vi kan vara lediga.
Men då blir det,
och då blir Patreon exklusivt bara, punkt slut. Så då måste ni vara pattar för att få hänga med på festen.
Exakt. Jag har ju en liten ambition också, kanske när det lugnar ner sig, för jag har också hjälpt mycket att göra. Jag skulle vilja streama lite mer.
Ja, men vet du vad? Faktiskt. Jag är också lite sugen på det.
Jag behöver liksom en setup. Jag har verkligen tänkt på det. Att jag ska ha en setup som bara är att sätta sig vid, trycka på en knapp, och sen är man ute på Twitch.
Ja, det har varit väldigt skönt. Jag hade ju det. När jag har ju min jävla PlayStation 5-kamera. Jag skulle egentligen bara kunna börja sätta igång. Mm. Kanske bara ska köpa Resident Evil 4. Mm. Bara streama pisset.
Exakt. Nu ska vi köra Kontrollbehov, podcasten. Och det börjar ju alltid med nyheter.
Ja.
Förklart.
Ska vi gå in i veckans stora snackis på studs, eller?
Det är en del snackisen ändå. Men ja, det är väl den största snackisen ever, kanske.
Ja, men precis.
Du... Britterna har talat.
Britterna?
Ja, det är britterna. Vi pratar om Microsoft, Blizzard, Activision.
Ja, okej. Okay, ja, jag menade mer the state of Xbox generellt.
Ja, jo.
Som en övergripande. Men börja i britternas talan då.
Ja, för det är ju den äldsta delen av det här. Det här är ju då från 26 april. Så det har ju gått ett tag nu väl. Fan vad länge sedan du har poddat. Ja. Det är ju alltså the UK Competition Markets Authority som har liksom satt de första riktiga käpparna i hjulet för Xbox när de ska köpa Activision Blizzard. Och de har liksom blockat den grejen nu och säger att ja, det är ju en, det har ju pågått skitlänge. De har ju köpt det här företaget för 68,7 billion dollars.
Ja.
Och nu försöker de då få det här gå igenom i olika myndigheter runt jorden. Och då skriver de här CMA då: the final decision to prevent the deal comes after Microsoft's proposed solution failed to effectively address the concerns in the cloud gaming sector.
Uh-huh.
Outlined in the Competition and Markets Authority's provisional findings published in February. Så det är moln gaming de faller på.
De är för bra på det, helt
ja,
enkelt.
Ja, de är för stora och de har för, alltså, PlayStation till exempel är ju, använder ju deras Azure-plattformsteknologi.
Ja, 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 ja.
Alltså det är väl det. Frågan är ju då om, för att jag kan rekommendera för en mer in-depth koll på det här, ska man lyssna på IGN's Xbox-podcast som är skitbra och väldigt bra avsnitt om just den här grejen, det senaste. Där de går igenom det här väldigt mycket. Men alltså så här, är det här fortfarande, är det en sån här klassisk grej att så här, de här myndighetspersonerna förstår sig inte på cloud gaming och Microsoft har inte lyckats då förklara tillräckligt tydligt hur liksom små de är i jämförelse med de andra spelarna rent gamingmässigt. För att folk trodde ju kanske att liksom Call of Duty skulle vara en större grej, att så här, får de all Call of Duty, men då har ju Xbox gått ut och sagt att så här, Nintendo får Call of Duty, PlayStation får, men de har ju tackat nej tydligen. Men att de har gått ut och gjort en sån liksom proof of good faith.
Ja.
Så det som sägs i det här, det hör man ju så här, ja, nu har de blivit blockade, nu är det kört, men så här, de kommer ju appeala det här.
Ja.
Det blir ju överklagat. We remain fully committed to this acquisition and will appeal. The CMA's decision rejects a pragmatic path to address competition concerns and discourages technology in innovations and investment in the United Kingdom. Så de hotar ju lite med att så här, jaha, då skiter väl Microsoft i United Kingdom då?
Ja, just det.
Så det här är ju inte alls över på något sätt, men det är ändå kanske lite sådär en fingervisning om att så här, det går också att säga nej till sådana här tech-giganter som ska köpa skitmycket grejer liksom. Så att vi får väl se. Vi vet ju för lite om det här rent tekniskt för att fatta. Men det var intressant just att cloud gaming-grejen som, alltså, det känns ju väldigt framtidstänk av den här regulatory-grejen. Att tänka på cloud gaming eftersom om 10-15 år är det ju troligtvis väldigt mycket mer.
Ja, det är konstigt, men den, det är ju lite konstigt för den infrastrukturen satt ju redan mest hos Xbox. Alltså det är ju något de redan hade. Det har ju inte så mycket med köpet att göra, tänker jag. Men jag vet inte, det är väl en helhetsbedömning.
Det är väl det att de måste, det är ju intressant, för de måste ju då titta på alla delar av hela industrin. Och så här, hur mäktiga blir de? Och då har de inte lyckats förklara att nej, vi blir inte så mäktiga. Utan de ser väl bara att så här, men vad fan, de äger, de har ju ett finger med i spelet i alla streaminggrejer i princip.
Ja.
Och nu är inte Google med längre. Och då är de helt plötsligt liksom 85% av all cloud gaming typ, kanske.
Ja, ja.
För att Nvidia har ju sin streamingtjänst, men det är bara på PC och det är ju inte, det är inte många som sitter på en PC och streamar spel. Alltså
nej,
på en
precis.
Gaming-PC. Ja. Hur som helst. Men det går ju inte så bra för Xbox överlag heller.
Nej, exakt. Vi kan väl börja med vår missade IGN då, där visade sig, och det var väl, folk var väl...
Jag ber om ursäkt för detta.
Ja, det är sånt som händer. Folk var väl medvetna om redan i liksom preview-grejer och hur PR-mässigt Xbox och Bethesda och Zenimax har skött det här. Att Redfall kanske inte är en 10 out of 10 direkt.
Vi hade ju, vi har ju faktiskt gissat, du gissade på 8, jag gissade på 7. Gruppen då fick inte gissa. Men jag har väldigt svårt att tro att de skulle gissa på en 4 från IGN.
Nej, det hade ingen gjort.
Vilket det blev.
Och, det är ändå ett Arcane-spel.
Ja, det är ju snudd på skandal skulle jag säga, att det är så jävla cast.
Det är så dåligt som man undrar vad fan det är som har hänt. Och det är ju det, den frågan är ju det folk ställer sig i reviews, att folk blir ju inte bara så här, det är ett dåligt spel, utan så här, ja. Jag tror att GameSpot-kommentaren var så här, vad är det som har hänt? Har Xbox gjort Arcane toothless i den här kontexten? Att liksom så här, det är det här ni ska göra. Ni bara gör ett, ja, jag vet inte.
Men det är ju också, det är ju, det är ju Fallout 76 egentligen all over again bara. Att så här,
på något sätt.
Man får känslan av att skiten ska ut, vi går vidare, typ. På något sätt. Men det är ju så, det är så dumt, för att nu i och med att allt det här koaliserar, liksom att så här, de får nej från Storbritannien, det här kommer ut, och också det här att det inte rullar i mer än 30 på ett FPS på deras egna konsol. Allt det blir ju bara en sammanslagen, vad fan är det som händer? Och sen när vi tittar på ett klipp nu, som ni kan gå in på vår eftersnacksgrupp, så finns det en post där som jag la upp. Det är någon som har lagt upp på Twitter när Phil sitter och pratar i en podcast. Vilken podcast det nu var, kommer jag inte ihåg.
Var det inte Kind of Funny Games X-cast?
Ja, det kanske det var. I alla fall så sitter han och går in och kollar på den, för att det är en Phil vi inte riktigt har sett, tycker jag. Han känns lite ställd mot väggen och nästan lite så här.
Ja, men det här var väl faktiskt sista... Alltså här hade de, här stod ju liksom alla stjärnor rätt. De har haft väldigt svårt för ett spel. Det som har kommit, alltså så här, tar vi bort Forza Horizon 5, så har de ju inte ett bra exklusivt spel som är på AAA-nivå.
Infinite är så bra som det behöver vara. Det är ett bra spel, punkt. Men jag håller med, det är inte God of War, det är inte Last of Us, det är inte...
Alltså, långt ifrån.
Räknar man upp alla Sonys grejer så är det ju inte bättre än något av dem.
Nej, men långt ifrån. Jag var satt ändå där day one och undrade, vad fan ska jag göra det här för? Hålla på med en jävla hookshot i en öppen värld och bara...
Jag gillade ju verkligen Infinite, men jag förstår grejen. Och löftet med Halo Infinite, det är ju det som är deras problem också. Att så här, Halo är en bra kampanj och en jättebra multiplayer som de sköter rätt från början.
Ja.
Den har väl blivit bättre och bättre. Men de bortsade ju lite den grejen. Alltså, det ska ju bara sitta.
Ja.
Last of Us 2 släpps och det bara sitter liksom. God of War, Ragnarök släpps och det är bara pang, 10 på IGN på alla ställen.
Ja, men här, nu när det blir så här, då börjar man ju känna att liksom det de gör, alltså man tittar på lite, men så ser så här, ja men visst, Sea of Thieves börjar gå bra nu, men det har ju tagit 5 år för Rare att komma dit.
Ja, men jag menar,
Grounded är väl helt okej nu, men det var liksom ingenting på launch. Det känns som att de gör fel spel på fel sätt och lyckas inte ens lansera det på ett bra sätt.
Och just du har rätt, det är i Kind of Funny Games. Ja, de har en intervju med honom där. Det är där det. Men han sitter ju och säger att så här, lite så här, men sluta prata om det här med spelen nu liksom. Det funkar inte. Vi kan inte bara släppa ett skitbra spel och folk byter konsol. Det funkar inte så längre. För att vi förlorade förra generationen där folk har byggt upp sina spelbibliotek och sin lojalitet, och nu ingen byter längre.
Utan, men vad ska ni sälja då, Xbox?
Ja, men det är liksom, de har ju allting. Det är det som är så sjukt. De har ju den bästa konsolen, enligt mig i alla fall. Den konsolen som passar i flest hem har på pappret högst prestanda. De har inte kontrollen då med den här haptiken, men det är ju lite av en gimmick ändå.
Ja, det är en gimmick.
Alltså så här, där konkurrerar de 1-1 med Sony. Lika bra grejer. Game Pass är, alltså jag tycker i alla fall att det har varit och fortsätter att vara above and beyond konkurrensen.
Där vill jag då lägga in en passos.
Ja.
Som är att det erbjudandet bygger på att du vet att du kan ligga och vänta in stora releaser och få ett värde där som gör att det är värt att ligga, för att det ibland dyker upp något längs vägen som är lite roligt.
Ja, Pentiment till exempel.
Ja. Nu tycker jag det har kommit till en plats. Jag kommer inte fortsätta betala för det.
Okej, så du kommer vänta till Starfield kommer ut och teckna en månad till då?
Ja, och sen så kommer jag köpa de få spel längs vägen som jag känner att jag vill ha då.
Jag kommer ju inte göra det bara för att jag gillar den där. Jag gillar ju grejen också. Jag vill ju att Game Pass ska finnas. Och, men det är ju... Ja, men
ja,
där
jag vill,
är
inte,
jag,
jag vill inte ge pengar till dem när de inte kan göra någonting ordentligt.
Ja, men jag menar, där har de ju också en bra tjänst. Så de är ju uppe på alla nivåerna. De har ju alla... Och han verkar ju vara så här... att så här, det skulle inte ändra någonting. Men det är ju den... Det är ju liksom den filosofin som han pratar om här. Som har satt om i den här situationen.
Ja, också att de har ju pratat for the gamers hur länge som helst. Ja. Alltså till slut när det kom till kritan och det visade sig att så här, ja, vi försökte vara for the gamers, men ni gillar inte våra spel.
Nej.
Vilka är ni för då?
Ja, vem, precis.
Varför ska ni finnas då om ni inte ska ha bra spel till er konsol?
Alltså,
konsolen har ju inget värde utan spel.
Nej, och det kan ju vara så här att är de på väg, har de en helt annan business strategy? Är det här den sista
Xboxen? Varför skulle de då köpt så många spelföretag?
Nej, men det är det jag menar, att ska de sluta liksom tillverka en Xbox som de släpper spel på, utan ska de försöka då nästla in sig i någon sorts cloud ecosystem? Är det en sånt long game de har? Att så här, den här konsolgrejen, den är på väg ut. Så att vi har den nu så får den dö.
Ja, men vad ska de med Arcane till?
Nej, men det är, ja, de ska släppa spel på andra plattformar i molnet via liksom, och kontrollera alla de grejerna. Och ha sin egen subscription service då, sitt eget Netflix.
Jo, men varför skulle, då kommer ju spelen fortfarande vara dåliga. Det bygger på att de har en produkt folk vill köpa. Varför inte köpa en infrastruktur och en låda?
Nej, men jag menar, Arcane kommer ju inte spotta ut 5 skitdåliga spel nu. Så kommer det inte vara.
Arcane har ju blivit sämre och sämre.
Ja, fast de, alltså hade, de kom ju...
Alltså, hade Xbox fått Deathloop så hade det inte varit tillräckligt bra. Deathloop var inte tillräckligt bra, men för Xbox.
Där skulle
för
jag...
De behöver en nästan 10.
Jo, men jag håller inte riktigt med det där, för att det är det som är grejen. Att skulle vi ha fått Deathloop, skulle vi ha fått, alltså så här, några spel utpitsade, till exempel Ghostwire Tokyo som är från en av deras studios liksom. Alltså det är så här, jag förstår vad du menar, men det är det som är problemet, att bristen på så här, du får ett stort spel. Alltså alla Sonys spel är ju inte, alltså,
nej, men Sony,
Spider-Man är ju inte en 10 av 10. Spider-Man 8, 9 av 10. Men vi får den.
Men Sony erbjuder ju en helhet på ett annat sätt.
Ja. Men det är också
releaser som gör att får jag en 10 ibland så går en 8 i form av Spider-Man bra, men de får inte till en Spider-Man.
Nej, men det är det jag menar, men Deathloop är ju i princip typ en Spider-Man. Alltså förstår vad jag menar?
Jo, jag vet, men de behöver fortfarande ha det där första spelet. Nu har de ju haft liksom, vad är det nu? När kom konsolen? 2020?
Ja.
Alltså ja, det är ju snart 3 år.
Och det räcker liksom inte att så här...
Och de har Forza Horizon 5 som sitt bästa spel.
Ja. Det är problematiskt, såklart. Och de har ju verkligen enorma problem. Jag bara menar att... Jag bara tycker att Phil tänker fel. Han tänker också inte, tycker jag, på... Det här analyserar väl de. De vet kanske bättre än vi. Men så här, de tänker inte på alla oss som har råd med 2 konsoler. Att så här, få... De får ju Alexander Kantsjö att köpa en Xbox nu, för han vill spela Starfield. Inte ja. Om det får en 4 på IGN. Men så här, det är ju där de ska. Det är dit de måste in nu. Sälj Series S till folk. Sälj in det. Och sen nästa generationsbyte, då är man mycket troligare att byta båda. Eller kanske byta Xboxen först om de har Starfield 2 då liksom. Men... Han vet väl säkert mer än vad jag vet om den här branschen. Men jag tyckte bara att det var så jävla oklädsamt och väldigt ofill och väldigt oamerikanskt. Och det känns som en man som kanske inte kommer vara kvar jättelänge på sin post.
Nej, men kan han vara kvar?
Det är defeatiskt så här.
Liksom. Nu har han ju pratat. Han har ju lovat i 10 års tid liksom.
Mm.
Och de har ingenting att visa upp.
Jag skulle säga att både Xbox och han nu står och faller med Starfield. Är Starfield? Vilket det nog inte är en 11 av 10. Vi ska ju få en mer presentation av den snart. Men om Starfield är 9 av 10. Då kan vi börja snacka igen liksom. Men det ska behöva vara jävligt bra.
Starfield kan vara ett nytt Redfall eller ett nytt Fallout 76. För att lita på Bethesda i leverans här. Det går inte.
Det är så jävla vad intressant är det. Det ska bli så kul att följa det här halvåret för
Xbox. Vi har inte heller hört någonting av det de har på gång. Om något annat. Sen jag är borta. Det här Contraband är borta.
Det kommer nog
Obsidian spel är borta.
Ja.
Fable är borta.
Vi går vidare faktiskt i nyheter. Vi tar en nyhet direkt på här.
Ja, men jag har en fortsatt filmhet. Ja,
säg filmen.
Ja, för han pratar lite extra i den här intervjun också om just Redfall och the poor release. Då, talking to the kind of an ex-cast, Spencer said that he is upset with myself and that he's gonna take full responsibility for launching a game that needs to be great, while he acknowledged the disappointment that comes from a $70 game arriving in the connection Redfall has. He also offered support for the game developers Arcane Austin, noting that he will not push against the creative aspiration of our teams. Så han sitter liksom, vad är det han sitter och säger?
Det är ju bara, men jag, det ska ju sägas, det är ju inte ett $70 game. Det här är ett Game Pass-spel.
Ja.
Det här är ingen som köper det. För, alltså, samlare köper det, Arcane superfans då. Men det är ju en del av ekvationen här. De skulle ju aldrig släppa det i det här stadiet om inte folk kunde få det för 150 spänn.
Fast kallar det inte för ett $70 game då? Sätt nej, aldrig nej, på $70. Är... Om du ska releasa det med den price-taggen.
Ja. Ja, det är jättekonstigt, men det är ju ingen som betalar. Det är bara det jag menar, att det känns bara som retorik där, att man måste ju säga någonting. Men det är ju någonting... Alltså det här spelet har säkert haft problem covid-relaterad och de har, det är jättefel tajmat och de har blivit försenade. Men då måste ju studiosarna baka in liksom koden i något annat nytt spel och gå vidare liksom. De kan inte släppa såna här produkter. Det är så jävla...
Det är, ja, men jag undrar också vad det sänder för signaler då till liksom... Alltså så här, vad känner Arcane?
Mm.
Som är så här, här är första spelet vi släpper med er. Och alltså så här, är det, om Arcane vet med sig att anledningen till att det här blev som det blev, det är Xbox. Varför skulle någon vilja gå till Xbox? Alltså så här, det blir ju det som blir frågan liksom. Det blir ju ringa på vattnet av en sån här sak också liksom.
Man blir bara orolig när man vill ha bra, man vill ju ha liksom konkurrensen som den var back in the day. De kom ju från ingenting. Alltså, de hade ju inget ekosystem 2003, eller när fan de släppte första Xboxen liksom. Ja, fast det är ju ett helt annat klimat.
Men så här, Xbox behöver ju visa att de kan förbättra någonting.
Exakt.
Starfield. Inte retaina eller försämra någonting.
Så kommer ett Starfield ut och har mindre buggar än Skyrim hade. Eller Fallout 4. Alltså, det krävs så jävla lite. Men som Xbox-gamer, man vill ju ha någonting. Man vill ju känna att så här... Jag väljer ju alltid Xbox. Även fast jag vet att antagligen PS5-versionen av Jedi Survivor får lite mer kärlek från Respawn för att det är fler som spelar på den plattformen. Så väljer jag ändå Xboxen. För att jag gillar den mer liksom. Jag gillar Series X. Det är en konsol för mig.
Ja.
Men jag måste få något annat. Vi hakar i det här nu då att de har också då annonsat sin Not E3-livestream då. E3 är ju dött. Annual Xbox Game Showcase som brukar... Det brukar alltid vara våra
favorit-showcases.
11 juni. Så det är ganska snart.
Ja, precis.
Det är en vecka efter vårt jubileum.
Ja, tyvärr är jag på Gotland och ledig då. Så
men jag kanske streamar den faktiskt själv.
Du får streama den.
Och då säger de new surprises and first looks från Xbox Game Studios and its third party partners. Och så kommer det en sån Starfield Direct livestream direkt efteråt, där man ska få se new gameplay, developer interviews and behind the scenes insider information on Starfield. Och det är alltså då klockan 1 p.m. Eastern Standard Time, kanske det är, EST. 10 a.m. PST, Pacific Standard Time, kanske det. Ingen vet någonsin vad det är.
Det kan
betyda. Det är någon gång på dagen, någon på kvällen gång, kanske.
Någon gång runt den 11:e. Det kan vara den 10:e och den 12:e i Sverige. Det vet inte vi.
Till och med den 13:e.
Efter 14 års arbete i podden.
Och det vi har då, som liksom finns i pipen som vi vet, att det ska komma en ny Forza. De håller på med ett Perfect Dark-spel. De är The Initiative. Senua's Saga Hellblade 2 lär ju få ett release-datum nu. Det måste det få. Playground Games håller på med Fable, Rare håller på med Everwild, Obsidian håller på med Avowed och Outer Worlds 2. Och så har vi då Elder Scrolls, det här som kommer efter Starfield. Lär vi kanske inte få se något, men vi har också Machine Games. Det skulle jag säga är deras absolut största hopp nu, att de gör ett Indiana Jones-spel som de verkligen kan knocka out of the park, för de är, har aldrig gjort ett dåligt spel tycker jag.
Det hade vi inte Arcane heller.
Nej men,
jag har nästan inget förtroende alls.
Alltså jag heller kan jag säga. Men jag säger att om de lyckas fucka upp ett Machine Games-spel, då är det katastrof. Då är det liksom läge att sälja aktierna.
Min känsla är så här. Om Xbox köper någonting som jag tycker om, då kommer jag få ont i magen.
Xbox köper Ubisoft. Isak hoppar från Västerbron.
Men vet du vad, det passar, det är
ja,
bättre.
Det skulle passa dem
alltså
perfekt.
Xbox, köp Ubisoft, ja, fortsätta köp cranka ut liksom. Gör, så här,
köp Ubisoft
perfekt
och lämna
släpp
dem bara.
Släpp ut två helt okej Assassin's Creed-spel. Ja. Om året. Och så Just Dance och två Rabbids-spel. Bara boom, boom, boom. Dunka ut skit bara då. Så att man så här,
då kommer det spel i alla fall på Game Pass.
Ja,
som bara finns på Game Pass.
Ja.
Fan. Där har du tipset, Phil. Ja. Köp, ring upp Yv. Han är väl, han kommer väl hellre dö än att sälja.
En amerikan.
ja. Fan vad vi... Men så här är det. Det är kul. Förra året hatade vi bara på Nintendo hela året och vi bara spydde galla över dem. Nu är det Xbox. Då gillade vi Xbox för att man släppte en fantastisk konsol och kändes pigga och fräscha.
Ja.
Köpte goda grejer.
Och sen har de levererat piss i ansiktet på oss sen Forza Horizon 5.
Ja, det är,
för problemet,
det är
med, problemet med att spela Pentiment på Game Pass är att det är bättre att köpa spelet av utvecklaren.
Ja, för utvecklaren i och för sig, ja. Men de skulle ju aldrig fått den spridningen om de inte var på Game Pass. De hade inte hamnat på någon årsbästa list. Och jag hade aldrig hittat spelet, tror jag. Utan Game Pass. Det där är så jävla... Det är ju också Obsidian. Så att det är ju deras egna studio. Det ska vi ge dem. Pentiment är deras produkt. Det är en Xbox-produkt. Det är Obsidian.
Jo, men allting blev ju uppskjutet. Så de var ju tvungna att göra Pentiment till något större än vad det egentligen var.
Nej, vi måste bara ha det i åtanke. Vi kan inte... Pentiment är ett monumentalt bra spel, tycker jag. Det är noteworthy. Jag vet att du tycker det är lite överdrivet. Det var högt på din lista. Det var fyra typ. Eller?
Hur mycket har det med Xbox att göra?
Jag vet. Det har inte så mycket med Xbox att göra.
Jag skulle vilja... Ja, jag vet inte. Det är det som är synd. Jag skulle liksom vilja... Jag skulle verkligen... Det är väldigt sån här känslor. Jag skulle verkligen vilja veta vad som hände här med Redfall.
För
mig är liksom Redfall inte en så stor grej. För att jag såg, första liksom bilden jag såg där var så bara okej, det där är liksom inte för mig.
Nej.
Men så att jag är inte så upprörd så. Jag har ju aldrig gillat Arcane heller. Så att det är liksom inte så för mig en stor grej.
Mm.
Men det är bara så jävla såhär, ligger Prey på Game Pass?
Ja, det tror jag.
Ja, det är ju det. Ja, det är ju det då. De köper till sig ett...
Men det är ju det jag menar, att så här, låt dem göra Prey 2 då. Det skulle vara så perfekt för Xbox. Låt dem göra Prey 2.
Men de ger ju inte, de kommer inte få den tiden de behöver. De har ju liksom sålt, det är ju det. Man går dit och säljer sin själ. Man går till PlayStation och liksom får världens bästa infrastruktur för att skapa magi.
Ja, och bålsen och liksom den ekonomiska utrymmet att faktiskt försena spelen tills de är bra.
För det de också har gjort här nu när de har försenat spel kontinuerligt är att det är, när Xbox försenar någonting, det enda det betyder för mig då är att det är fullständigt uselt just nu. Och vi ska jobba lite på att göra det lite mindre klappkast.
Ja, alltså, så känns det ju nu.
Ja, kontra PlayStation som fortfarande är så. Vi har försenat det här.
Jag har sagt det igen. Starfield är nog det mest intressanta spelsläppet. Kanske någonsin.
Vet du vad vi ska göra? Vi ska fan livestreama reactions på. Vi gör det liksom till en hel grej.
Vi gjorde ju så på Cyberpunk. Din första timme streamade vi.
Vi gör liksom en IGN, alltså, fast vi tittar på, vi sitter och liksom för uppsnackar IGN-en i 20 minuter. Sen sätter vi igång reviewen och tittar på den och bara tar in.
Fan, jag vill inte titta på reviewen innan, jag har slutat med det. Men det vore jävligt roligt att göra det till, för att det är en sån jävla... Det är jävla sjuk event.
Vi gör det till liksom en 40 minuters grej. Vi pratar i 20 minuter, tittar på reviewen i 10 minuter och sen pratar vi 10 minuter efter.
Ja. För om Bethesda verkligen nailar det och det blir en 11 av 10, då förändrar det ändå väldigt mycket i hur man ser på. För då vet man att så här, det går.
Ja, det förändrar pandemin. Ju allt.
Ja, då är Phil kvar. Då är Phil hjälte liksom.
Ja.
Starfield är det viktigaste spelsläppet på 20 år kanske.
Ja.
IT var viktigare kanske.
Ja.
Men det visste ingen då. Okej, vi måste gå vidare.
Yes.
Vad känner du inför Mech Combat då?
Nej, inte mycket alltså. Fett ointresserad av Armored Core 6.
Fires of Rubicon.
Det känns jävla
Rubicon. Vi har fått ett släppdatum. Augusti nummer 25.
Film, va? Mm.
Bra datum för dem skulle jag säga. Och de har släppt en trailer som ser ut som en trailer för ett mech-combat-spel.
Ja.
Så här står det. The story seems to involve the player borrowing a call sign that isn't theirs and using it while exploring the planet Rubicon 3 as an independent mercenary. Och det här är någon sorts sönderbombad planet som man återvänder till alla Mandalore, där det finns olika grejer. Combat won't be slow and methodical like the last new From Software titles. Så att de tycker att Elden Ring är väldigt slow and methodical, vilket jag inte, och inte säker heller. Men okej. Okay. Mechs are quick and fierce. Och man ska kunna customisa röven ur dem såklart. Och det senaste Armored Core-spelet hette då Verdict Day och kom 2013 till PS3 och Xbox.
Vad fick det för betyg?
Det vet jag faktiskt inte. Det kan vara intressant att se. Verdict Day IGN Review. Det är alltid IGN man går till. 7,6 av 10 fick de på IGN. Det är ändå Sekiros combat designer eller vad det är, game designer. Det kan bli bra, men det är ju ett mech-spel. Man känner ju inget för mech-spel.
Nej, jag tycker det är tråkigt som finns. Väldigt japanskt såklart. Men
jag menar, om det är mer liksom fast-paced action gameplay än, man tänker ju att ett mech-spel ska vara sitta in i en cockpit och så här sakta så här, låsa på homing missiles och sånt där.
Jag vet inte.
Det är ju From Software. Det är ju världens kanske bästa studio genom alla tider. Så
ja, vi får se. Men det är kul att vi release det. Det är väl ändå, det är en stor grej på året om de släpper ett spel. Mm. Och ändå så pass tätt in på. Alltså du måste ändå ge dem det. De är rätt rappa på att släppa spel. Liksom.
Ja, men det är ju så här. De levererar alltid något nytt vart andra eller tredje år.
Ja.
Och det känns alltid så här. Jaha, nu har
de har de släppt inom ramen för kontrollbehov? Det är väl Sekiro,
Elden Ring. Dark Souls 3.
Nej,
men det var precis innan typ. Så att det var nästan det
när
året.
När kom Bloodborne? 2015.
15
är det så gammalt.
Ja, så det kom 2015. Ja. Så kom Dark Souls 3 2017 då.
Och
så
19 säkert då.
Precis, och så förra året. Ja. Det är så och vilka spel liksom. Det är kvalitet.
Ja, just det. Och sen så också remastern på Demon's Souls. Vilket...
Det är inte de, men de är ju inblandade. Ja, det är deras spel. Där har vi en studio till skillnad från alla Xbox-studios där som har vind i seglen och
det levereras.
Det ska bli jävligt kul. 25 augusti alltså.
Jag har en nyhet som i sig kanske inte är så intressant, men jag tycker den är lite intressant ur ett mer liksom övergripande spelklimatsperspektiv. Och det är så enkelt att Destiny 2 höjer priset på sitt Season Pass.
Oj. Okay.
Vilket går från $10 till $12 precis, vilket ändå är liksom kraftiga 20%. Och det är såklart lätt att peka på inflation och sådär. Men nu börjar vi då komma in i någon slags ny tid i det här med Season Pass och Games as Service och när det helt plötsligt då liksom sakta men säkert skruvas upp. Nu kostar ju då ett Season Pass på Elden Ring lika mycket som en månad på Game Pass.
Destiny
menar jag. Som en månad
på Elden Ring. Ja.
Med Game Pass exempelvis.
Ja.
Det börjar bli ändå bara så bli lite intressant att se vad det kan innebära då. För att vi förstår ju att
det är ingen som ger
oss något gratis för att vara snälla.
Det där är ju ett lifestyle game också.
Jo, men så är det.
Det är ju folk som lever bara i den där världen.
Ja, men så är det ju. Men det är ändå bara intressant.
Verkligen.
För att hur långt bort är vi från att ett season pass kostar 150 kronor och det kommer 4 seasons på ett år.
Ja.
Exempelvis. Och då är det helt plötsligt att man betalar så sina goda 600 spänn om året för att spela sitt spel. Det är lite intressant ändå.
Alltså allt beror ju på hur mycket, alltså får du content nog för 100 någonting kronor, alltså för ett pentiment i månaden eller någonting, alltså längdmässigt och underhållningsmässigt, så är det klart att det är värt det.
Ja, men så är det väl, men det är bara strukturen jag är lite intresserad av, vad det säger.
Ja, men det är som du säger, kommer det bli så där? Okej, du får jättemycket content för den här lite högre pengen. Eller du får väldigt specifikt content som du älskar varje sekund av.
Ja.
För kanske till och med en ännu högre peng. Men någonstans tar ju folks pengar slut också.
Det är intressant också vad det innebär. För de, alltså samtidigt så här, nu vet inte jag exakt hur det funkar, men de jobbar ju rätt mycket med expansioner och sådär också. Så de har ju verkligen hittat en modell som, som verkar funka och så. Och jag vet inte om det är så att när du köper en ny season, om du får då nytt content med det, eller om det bara är liksom någon lätt. Alltså så här, jag vet inte exakt, men jag bara tycker att det är en...
Ja, för jag tror expansionerna är väl ändå liksom inte inkluderade i season passet.
Jag vet
vad
inte.
Jag har förstått.
Nej, det kanske de inte är. Men då, nej, men då är det helt enkelt att du ska betala 250 spänn extra då på halvårsbasis. Och så här.
Ja. Ja, det är
bara intressant. Liksom, och sen så är ju inte det någon nyhet. Alltså så här, det är ju samma sak som WoW gjorde. Mm. Liksom när jag satt och spelade WoW, att det kostade 100 spänn och sen höjde de det väl till 120 eller 150 efter ett tag. Ja. Och du fick betala full pris för expansionen.
Men det var ju mer för att så här hålla servrar igång. Och
ja, liksom, ja, men det var något, jag vet inte. Det
var
kändes...
inte riktigt samma grej. Liksom.
Nej, men precis. Och det blir lite lifestyle. Men du kan ju också lifestyla liksom. Alltså så här, det går ju att spela CS och Dota helt gratis utan att smälla in en krona på...
Det är någonting med att lägga pengar på det också som gör att du är liksom personligt investerad på ett annat sätt. Jag tror att det kan kännas lite mer liksom på riktigt för folk.
Ja.
Men ja,
det, ja, jag vet inte.
Men det är också intressant att säga, vad fan, nu har PlayStation köpt Bungie.
Ja.
Och Bungie är väl en studio som ska få göra något nytt nu. Det är väl,
det hoppas man.
About fucking time. 2013 kom väl Destiny, ja, eller? Det var ju nästan PS4 launch.
Peter Dinklage som en dålig kub.
Underbar, vilken tid alltså. The Wizard on the Moon.
Så var det med det.
Kul. Mer nyheter då?
Ja.
Nintendo can't catch a break kanske. Tydligen har ju Tears of the Kingdom läckt.
Jaha.
Men snabbt tagits ner då. Men i den här artikeln från Polygon så står det steer clear of social media and Reddit. Det är ju snart bara en vecka kvar. Det är en vecka kvar idag.
Ja.
Tills det är dags. Så här står det. 2 weeks ahead of The Legend of Zelda Tears of the Kingdom's May 12th release, the game seems to have already leaked. Och det är inte så, alltså alla försöker väl läcka det här och det ska ut fysiska kopior och det är väldigt mycket fysiska kopior. Klart. Vad ska vi se. Early on the footage was mostly screenshots from private livestreams och små klipp. Men nu har det liksom kommit upp several livestreams on private Discord servers.
Uh-huh.
Där folk har liksom spelat spelet.
Uh-huh.
Tydligen, och det är liksom läckt och det finns någon rom där att få tag på där ute liksom. Men Nintendo är ju all over it såklart.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Och pushar Twitch och alla de här Discord och allting att ta ner allting där fort. Nintendo är ju experter på sånt här.
Ja, absolut.
Så det är ju en task force som bara sitter och väntar på det här säkert. Nintendo is looking to sue the leaker, but first it needs to figure out who did it. Nintendo subpoenaed Discord for the identity of the leaker and that legal process is ongoing. Den vill man ju inte vara. Tydligen så läckte ju Pokémon Scarlet and Violet spread online more than a week in advance.
Ja, märkligt.
Det blev inte riktigt lika mycket en nyhet. Men Nintendo spelar ju små också. Alltså, vi har ju pratat om det. Det är ju 30 gig. Det är ju svårare att läcka. Svårare, men...
De 125 gigen eller fan det är som...
135 tror jag Jedi Survivor är på liksom. Men i alla fall så om ni... Ja, om ni är böjda åt det hållet så kan ni sitta och
spoila. Ja, det är en intressant sak. Jag förstår ju att de hatar det, men hur många egentligen bryr sig? Alltså, så här, vem vill sitta där på någon så här, rota sig in på någon låst Discord-server och titta på 4 timmar gameplay? Alltså,
då skulle ni få betala mig om jag skulle spoila Tears of the Kingdoms inledning för mig själv. Hur jävla dum i huvudet man var.
Ja. Jag blir lite sugen på Tears of the Kingdom. Alltså, spela skiten. Där kommer det. I maj.
Kommer om en vecka. Nästa vecka, 12:e. Det är ju IGCN idag. Jag har redan droppat den på...
Fan.
Ja, det är stort alltså. Det kittlar i magen.
Men jag måste ju spela Jedi Survivor också. Jag vet. Jag kommer inte hinna göra det innan.
Jedi Survivor är inte ett kort spel heller.
Nej.
Det kommer alltid så här i bulk alltså. Det är som Elden Ring Horizon all over again. På tal om Jedi Survivor, Isak Wahlberg, får jag flika in direkt?
Ja.
Jag kommer prata om det här at length snart. Men de har i alla fall släppt uppdateringen 3.50 nu. I både PC och konsoler. Jag har kikat lite på den. Den ser faktiskt ut och har blivit mycket, mycket bättre. Det har ju varit en nästan, ska man säga, katastrofal release på PC för dem.
Ja.
Digital Foundry har dubbat den som the worst PC port. Inte of all time, men in recent memory typ.
Ja.
Den är väldigt märklig. Den verkar helt bort, alltså inte optimerad för någon dator någonsin. Men i alla fall, Respawn är ju hard at work och jag gick in och provade patchen lite igår. Jag tyckte mig känna en viss skillnad och jag såg nu när man fick se någon som hade lagt upp, Game Ranks hade lagt upp en sån side by side. Och det var bra mycket stabilare, men det är ändå sådär. Ja, det går i 60 nu istället för att fluddra runt 50 och droppa ner, alltså på Xbox var det här. PS5 man verkar bättre överlag. Men de jobbar ju såklart weeks of patches to bring the PC version more in line. Och det är ju liksom performance improvements across the board. Och de fixar, spelet har kraschat, ljudet har liksom laggat och blivit osynk i cutscenes. Och PC-porten är ju helt bortsad. They're on it. Men jag menar, jag kommer ihåg när jag spelade Fallen Order på launch.
Ja.
På PC. Och det var jättecast.
Ja, jo, men det var ju så då också.
Det var inte riktigt lika dåligt. Men jag hade ändå en kapabel laptop då. Och det spelade ingen roll vad man gjorde liksom. Man märkte att det här spelet... Ja, de är inte Guerrilla utan de är Respawn.
Ja.
De behöver verkligen... byta lite personal och kanske kod och motor och ja.
Något sånt.
Men det vet vi, den patchen är ute nu i alla fall och det kommer komma fler.
Jag har lite fler Respawn-nyheter faktiskt.
Berätta.
Jo, men det är så att Titanfall och Titanfall 2, directorn Steve Fukuda jobbar på något nytt för Respawn. Det är i samband med en intervju med Axios Gaming som Respawn director Vince Zampella revealed that Fukuda is currently leading a very small team that's exploring a new IP. Så det är väl ändå roligt. Det känns ju som ett företag som ändå presterar på en hög nivå. Liksom. Titanfall är ju omtyckt av många och Apex Legends hade ju definitivt någonting. Och här med sin Jedi Survivor-serie så har de ju ändå lite av en modern klassiker på sina
händer.
Det här
är ett av... De är uppe där nu. De är uppe verkligen på den högsta nivån. Inte tekniskt, men på alla andra sätt är de verkligen där nu. På Naughty Dog-nivå. Tycker jag.
Ja,
mer om detta sen.
Jag har en nyhet kvar.
Ja, men jag har två.
Ja, kör du.
Kan jag nämna att Marvel Midnight Suns inte längre kommer till Switch.
Nej.
Var det din nyhet?
Ja, jag sket i den.
Ja.
Men, ja.
Kan jag bara nämna det. De har, tydligen är ju då ett väldigt krävande spel på PC till exempel. Och här kommer jag prata om alldeles snart också. Jag har spelat ett nytt spel på Switch. Men Switchen... Ja, Zelda kommer väl rulla bra, antagligen. Men Jesus Christ. Nu är det dags för en ny konsol Nintendo för att det här går inte längre. Så att det kommer ingen... De släpps ju nu på de gamla konsolerna i dagarna här, men Switchen... Men jag kan tänka mig att kanske någon har sett fram emot att spela lite strategispel på Switchen. Kanske.
Ja,
då får ni skaffa däck istället.
Ja, skaffa däck som vi brukar säga.
Jag kan ta min sista då, på tal om däck. Här kommer jag att spela på däck. Jag pratade om det här förra veckan kanske. Nu vet vi att Case of the Golden Idol redan har fått ett DLC nu som är släppt. Igår.
Är det gratis?
Nej. Spider of Lanka heter det. Kostar $6.
Fan, vilket bra namn.
Ja. Och man får tre nya scenarion då.
Ja.
Ja, det är väl det man behöver veta. kul. Spider of Lanka.
Det är bra nyhet. jag har en sista. Det här drog vi inte förra veckan, va? Jag såg nu att den är halvgammal. Nej, men det finns nya försäljningssiffror från PlayStation 5.
Just det, att de har gått över någon milstolpe, ja, det tror jag inte vi har tagit.
Nej, men så här, Sony's PlayStation 5 just wrapped its best year on the market so far and crossed 38 million units sold. Så det går ju riktigt bra, framförallt då med tanke på hur många miljoner units man inte kunde sälja första 1,5 året. Ja,
det är ju, så. Ja, med, på tal om Xbox.
Ja.
Så där har vi inga siffror.
Nej.
Varför?
Revealing Sony's latest financial earning report that the PlayStation 5 sold 6.3 million units in the fourth quarter, Q4 of the financial year 22-23. This was more than 3 times stronger than its sales in Q4 the previous year, where it just sold 2 million units. Så att det har ju verkligen liksom, det går bättre och bättre på något vis. Jag vet inte, hade de problem, hade de fortfarande problem med att få ut burka på marknaden för 1 år sedan? Det kanske de hade.
Ja, men det, jag tror det lättade precis ungefär för 1 år sedan. Ja. Give or take.
Ja.
Så att nu har ju alla som ville ha dem kunnat få dem.
Precis.
Det roliga, det här är ju från Game Reactor också, att de har ju nu då gått över 500 miljoner totalt sålda PlayStation-konsoler.
Ja.
Historiskt.
En 500 miljoner.
Och där är de ju nummer 1. Nintendo har sålt 403 miljoner. Dock inte handhelds inräknade, vilket är så här, okej.
Ja.
Då kan vi nog safely säga att 3DSen och DSen äter det där till lunch.
Och Gameboyen.
Precis. Och Xbox då ligger på något blygsamma, uppskattningsvis 177 miljoner konsoler.
Totalt?
Totalt. Mm. Det är dock 3 konsoler bara. De har ju funnits kortare tid, men ändå.
Så är det. Det var the news.
Pinsamt, eller som vi säger i kontrollbehov, filsamt.
Filsamt.
Pinnen eller släppet?
Vi tar väl alltid pinnen först.
Du la pinnen först, alltså när vi går igenom vad som har hänt den här dagen historiskt i tv-spelsvärlden. Kort men naggande god pinne. Hård som ek och gran kombinerat med sten.
Oj.
Maj nummer 5 är det ju idag då. 14 år sedan, 2009. Plants vs. Zombies kom ut till PC första gången. Stort.
Okej.
Okay. 14 Absurd. År sedan, också samma dag, till PSP. PSP. Patapon 2. Patapon. Oh. Det är lite pappakry med Patapon.
Pappakry.
Kan vi se någon sorts crossover där? Patapon plus.
Det kommer ju det här kassettbeast. Så att får man ett poäng för pappakry där kanske, när det väl är dags att summera.
Varför är det relaterat?
Ja, men det är ju ändå ett sånt spel.
Okej.
Okay. Det har något.
Pappakry, det kommer. Och sen då såklart hatten av för Wolfenstein 3D som kommer ut för 31 år sedan på PC.
Oj.
1992 sparkades det igång. Och Mecha Hitler var läskigare än något vi hade sett.
Jag pratade
om det i AMK för någon, jag vet inte varför. Vi pratade om tv-spel. Jo, vi pratade om där Unrecord.
Just det,
Unrecord. Just att man, ja, när jag såg Mecha Hitler första gången så höll jag på att skita ner mig alltså. Fan, vad fett det var.
Okej, okay. Måste googla Mecha Hitler så jag får...
Det är ju sista bossen i Wolfenstein 3D. Det är ju Hitler i mechsuit. Och jag var så rädd alltså. Jag var ju inte gammal. 92 så ska min pappas kollega ha fått det. Och lyckas pirata det till honom då. Så säger jag att jag var 10.
Ja, det är en enemy design av Guds nåde.
Ja, och du vet, han bara dyker upp och han skriker och det är minigans. Och, ja, jag var så rädd. Klassiskt.
Ja.
Mecha Hitler.
Google it.
Never change. Då går vi vidare till släppen. Det var pinnen.
Ja.
Ja, vi hann ju inte med att säga det. Men Redfall har kommit ut. Det vet ju alla. Idag är det 5:e och då släpps Hogwarts Legacy till PS4 och Xbox One.
Just det.
Får vi se hur det rullar.
Ja,
det kan inte
min
rulla
syster köpte det. Det var dumt.
I de konsolerna?
Ja, hon har min PlayStation 4. Och var så. Hon fick spela på min PlayStation 5 och köpte ett PlayStation 4 innan jag hann berätta för henne om optimering och liknande. Så hon får nog en jankfest på sina händer som hon inte kommer att uppfatta.
Det rullar väl i 30 i alla fall och är nog ganska... Laddtiderna lär ju vara rätt brutala, för det är ju när man går ut och in ur olika byggnader där, så får man ju ändå vänta på en liten, även på de nya konsolerna liksom. 8:e, Darkest Dungeon 2 kommer till PC.
Ja.
Är det liksom någon 1.0 release då eller?
Ja, exakt. Ja. Precis. De har ju på, jag köpte det där för 1,5 år sedan. Exakt. Kanske. Jag tror det var vintern, alltså förra vintern liksom. De gjorde ju den där och då var det inte roligt alltså, men jag vet inte.
Får se om det får ett nytt liv nu då.
Ja, vi får se. Studios. Det blir lite kul att se en recension i alla fall för min del. Kanske man hoppar på det igen. Jag äger ju skiten. Så att...
Den jävla skiten. 11 då så kommer Marvel Midnight Suns till PS4 och Xbox One. Turn-based strategy.
Kanske jag också skulle hoppa på.
2K, ja. Det är Robin Rodmek har pratat mycket gott om detta spel. Han tycker det är jävligt bra.
Ja, det verkar roligt.
Men folk, man märker ju att folk i spelbranschen flyttar sig för The Legend of Zelda Tears of the Kingdom till Nintendo Switch. Action Adventure från Nintendo EPD och Nintendo 12. Och jag får gåshud bara jag säger namnet alltså. Det är det största som händer någonsin, skulle jag säga.
Någonsin?
Ja, men det är ett nytt Zelda-spel. Det är det största vi har. Det är det bästa och största vi har.
Ja, det är kul.
Och jag är ju, det är ju total radioskugga för mig. Jag, men vi vet ju att Brian Altano på IGN har spelat mycket av det. Och jag har sett rubriken att it's amazing, typ. Och ja, du kan ta dig vart som helst på kartan, precis som i förra Zelda. Men du kan också göra det på 100 olika sätt. Det är väl det som är grejen. Even more freedom. Isak Wahlberg är lite skeptisk fortfarande.
Jag är så sugen på freedom.
Du behöver ju inte ha freedom heller. Du kan göra precis som vanligt också. Men du kan också bygga en bolt blasting super soaker som flyger och flaxar. Och så har Link långt hår.
Ja, jag vill spela Star Wars.
IGN då. Vi missar ju Redfall, jag ber mig för det. Men ni hade fan inte gissat på en 4.
Nej, ingen hade gissat på 4. Så det var lika, det var okej. Sen slipper vi den där jobbiga felmarginalskoefficienten i nästa sammanställning.
Det var då den andra missade. Men Chia missade vi för att IGN inte satte betyg på det ordentligt. Vad tror vi nu då? Det är redan ute i gruppen. De håller redan på röstar. Jag vet ju vart det är. Håller på att barka. Vad tror vi om IGN på Tears of the Kingdom? Vad
får
du av
IGN? Men tyvärr har man väl fått lite som du säger att man har liksom, de indikationerna man har sett gör ju gällande att det kommer ju vara ett bra spel det här. Så det är ju...
Jedi Survivor fick alltså en 9 med den otroligt komplicerade tekniska...
Ja. Nej, men det var alltså ju mellan en 9 och en 10.
Vågar du? Var the odd one out? Ja, jag säger. Jag väljer 10. Oh. Det har jag sagt hela tiden. Det kommer vara en 10. Det är en cementerad 10 från början. Vågar?
Nej, men jag, alltså nu handlar det inte om att våga. Hade jag fått lite, hade jag liksom sett lite mindre rubriker som poppat upp, så hade jag kunnat säga 9. Men nu tror jag att 9, jag tror att det blir en 10 enkelt.
Bara. Frågan är om det är Brian Altano som kommer recensera det, för då är det ju en 10. Men det är nästan lite, han är lite för biased tror jag. Jag vet inte vem de ger, vem fan ger de Zelda till? Fan vad svårt.
De har ju en som är bra där.
Men det verkar ju som att... att de har en som är bra. Dan Stapleton var väl han som gav Jedi Survivor.
Ja, det är han som är bra, ja.
Ja, det är han som är redaktören för alla redaktörerna också.
Ja, han är grym.
Isak säger också 10. Och jag kan ju säga att gruppen verkar säger ju också 10. Säga 10. 10 eller 8? 9 verkar inte
jag
vara.
Jag tror också att vi vill ha en 10 här nu.
Ja, vi behöver en 10. Nintendo behöver en 10. Alla i världen behöver en 10.
Ja, men Zelda ska alltid vara en 10.
Ja, ja. Är Zelda en 9, då är det ett fucking underbetyg. Så länge Miyamoto lever.
Kan inte vara, det kan inte vara nya. Det är också en, liksom en redax på något redan skapat. Alltså de ska förädla något som
de har haft så mycket tid på sig. Det är den här konsolen som är det enda som kan stå i vägen för dem. Men de är ju kungar på... Alltså, Metroid Remake.
Man vill inte rulla bättre än det första spelet gjorde. Så att liksom, de har ju samma motor, det är samma grafik. Ja. Så att jag tror inte det kommer vara ett så stort problem.
Nu ska vi njuta, gott folk. Jag säger det här alltid. Men nu njuter vi av den här veckan innan Zelda. Innan recensionerna. Och bara njuter av att nu kommer det snart. Nu lever vi. Nu är det snart sommar också.
Ja, det blir häftigt.
Det blir fan inte bättre än så här.
Nej.
Nästa vecka, det blir inte bättre än så här. Och vi kommer ju dessutom få en annan Nintendo-injektion nästa vecka.
Det ska bli väldigt skönt att sitta och spela ett rimligt spel på sin Switch igen.
Ja.
Handheld, on the fucking go. Sommaren kommer, man kommer kunna plocka mer. Det åker med till Gotland.
Du menar att du äntligen ska köpa remaken på Metroid Prime?
Ja, det kanske jag ska göra också. Jag vet.
Vilket jävla...
Ja, skit. Det har du pratat för mycket om.
Har du hunnit spela någonting?
Jag har jobbat, tror jag, varje kväll. och när jag inte gjort det så har jag varit och fiskat 4 dagar. Vilket gör att jag inte faktiskt har spelat...
Real Life Dredge.
Precis, jag har inte fiskat... Jo, men vet du vad? Jag har ju fan hunnit spela klart Dredge.
Ja, du har rullat.
Jag har rullat eftertexter. Valde sneak vägen att läsa ut hur spelet funkar. Inte engagera mig allt för mycket i massa. Ändå relativt intressant sidequest och collectibles och fan vad smofter. Utan gick till slut på att avsluta spelet och föredömligt liksom, alltså så här, grund och botten samla fyra reliker liksom så. Mm. Åk till en idiom. Idiom heter det?
Nej, biom.
Det heter, biom heter det.
Idomin.
Åk till en biom, samla en artefakt, förhåll dig till de reglerna, skaffa lite ny gear, ba ba ba. Och när man hade gjort alla fyra, då åkte man bara till en ö och pratade bara med en farbror. Och så hände något väldigt speciellt. Mm. Och skiten var över på liksom, alltså det var, så här, det var bara slutet var bara över på 4 minuter kanske.
Och det tyckte du om alltså?
Det tyckte jag fan om. Jag vet, jag var så glad.
Ja, du fick
det,
rulla bara, en eftertext, vad skönt.
Men så skönt att det bara så här, här är ramarna för spelet. Ja. Gör det just att du vet, du kan spela klart Dredge på alltså 4 timmar om du vill.
Ja, det är ju...
Och då är det helt plötsligt gott, men kanske 8 timmar ändå. Och haft trevligt och kul.
En viss indie ska bara vara så där. Det ska finnas och det ska blinka till och gnistra och sen ska det vara över.
Det är ett starkt, bra spel. Mm. Superklar liksom.
Är det årets bästa spel hittills för dig?
Ja, det är årets enda spelade spel hittills för mig. Jag vet inte vad jag spelar. Jag har ju typ inte spelat
Hogwarts mer. Har du spelat då?
Ja, Hogwarts. Ja, det är bara...
Hogwarts är bra ändå. Det kanske är lite samma betygskategori de två då. Åttor.
Ja, för att Dredge är bättre.
Kul för ändå.
Ja, jag rullar efter text första för året tror jag. Med den äran. Nej, men det rekommenderar jag mycket. Titta på en review och vet att det är ditt typ av spel så kommer du tycka mycket om det. Jag är också lite intresserad. Det finns lite så här skumma grejer som händer och så här. Jag gillar liksom worldbuildingen enkelt och snyggt och liksom, det är bara jävligt klint.
Bra, det känns ju fräscht bra som spel. Ett fiske-Cthulhu-spel. Liksom.
Det var roligt.
Det är bra. Det är fräscht.
Okay. Jag också, det de lyckas med, snabb sista kommentar där då. Mm. Det de lyckas med är att skapa en värld, alltså det är så här, de lyckas skapa ett mysterium kring liksom exakt hur saker och ting funkar. Du har ju någon så här dredge-mätare liksom när du blir galen ju mer hemskheter du utsätts för. Och
det är klassiskt.
Ju längre natten går och sådär.
H.P. Lovecraft.
Ja, men precis. Men den grejen...
Sanity.
Jag blev liksom lite så... Den var lite obehaglig. Så jag liksom utforskade inte den. Vilket gjorde att jag slog aldrig igenom så att säga...
Nej.
Liksom, jag bröt aldrig genom väggen kring exakt vad som lurade i mörkret.
Okay.
Vilket är ju ett snyggt att kunna hålla det så länge.
För då
att
om är det ju replayability.
Ja, men
också.
Jag skulle liksom bara kunna åka ut en hel natt och se vad som händer. Men jag var liksom hela tiden påverkad av den aspekten. Vilket gjorde att de under hela spelets gång lyckades liksom hålla mig inom ramarna för vad de ville sätta upp. Och det är snyggt gjort att kunna göra det under ändå 6, 8, 10 timmar eller vad det tog för mig att spela.
Det är bra att du spelar ett sånt H.P. Lovecraft-fiskespel bara som ett fiskespel i princip.
Nej, men liksom när man är ute och gör saker på natten, vilket de tvingar en till att göra för att du måste, vissa fiskar går inte att fånga då, lite så här, sådana saker. Och det finns andra monster som även dyker upp på dagen och sådär. Att när du liksom håller det... Ja, att jag var tvungen att förhålla mig till det rakt igenom. Att det var aldrig så att jag bara, jaha, okej, det enda som händer är att jag bara dör av någon grej till slut. Så här, jag kom aldrig dit för att jag ville inte
du
möta
har det
mörkret.
Där, ja. Mörka hotet fortfarande.
Det var snyggt gjort. The Phantom Menace.
Ja, jag tänkte precis säga det, men jag kom inte på något. Okej, jag har spelat 2 spel. Kan börja med att jag har 2 nya spel då. Jag var ju hemma i Värmland här. En liten
och
umgicks
stund. Med familjen. Ergo, din Xbox Series S.
Nej, men den står ju faktiskt uppe i Åmotsfors. Jag var i Karlstad den här gången på Hammarö. Så att, icke sa Nicke. Då blir det Nintendo Switch, förstår du?
Ja, ja, ja.
Jag hade tagit med däcken annars om Case of the Gun eller DLC-en hade kommit ut, men hade inte hunnit göra. Så jag köpte Tesla Grad 2 på vinst och förlust.
Ja, det är som surprise-droppades surprise här droppades. Om veckan. Ja.
Precis.
Var det vinst eller förlust då? Förlust.
Ja, men det är så här, på tal om att switchen är kidneyböna liksom. Vad fan händer? Det är liksom ett Metroidvania, ett enkelt Metroidvania som liksom rullar som skit.
Ja.
Så choppy frame, skippy 60-50, ibland 40. Alltså så här, lås spelet i 30 då. Alltså,
ja, eller så är det bara att de vet om att det finns en miljard... switcha sålda, så att släpp det där. Det är liksom ett sound business decision.
Ja. Ja,
man tar de lägst engagerade kunderna i kvalitet.
Jag borde ju spela det här på däcken antagligen,
ja,
för jag tror att de andra versionerna är mycket bättre. Det är också ett spel som är liksom lite built for speed.
Ja.
Det har ju lite så här Sonic, en så här Sonic-ish Metroidvania-grejer. att man får lite power-up som verkligen gör att man susar runt i olika liksom nära berg- och dalbana-grejer. Och det funkar inte alls på Switchen. Hur som helst, det är en väldigt, det är så jävla konstigt spel. Man liksom, jag har inte spelat ettan så jag vet ju inte, men det är ju så här, ja, Tesla grad, man hör ju det. Det handlar ju om elektricitet och det här handlar mycket om elektromagnetism. Så det är liksom ett Metroidvania där du bara släpps ner i typ i ja, Norge. Det utspelar sig i Norge. Det är ju en norsk studio. Och det ser ut precis som liksom Hurtigruten, typ där man är med berg och liksom hela den grejen. Ja. Och sådana här fäbostugor och du spelar som någon sån jänte i folkdräkt. Ja. Men det är typ så här, du åker i ett luftskepp, du blir beskjuten av kanske vikingar i ett annat luftskepp som skjuter ner ditt luftskepp. Och sen är det bara Metroidvania. Och det förklaras typ ingenting. Och det är en mystisk hooded figure som ger dig upgrades.
Ja, ja.
Det sägs typ ingenting. Det finns lite såna här filmer du kan låsa upp på så här tv-skärmar som berättar någon sorts historia som jag skiter totalt i. Jag vill ju bara ha ett Metroidvania. Men det är liksom ett sånt där spel som jag säger, ja, men det här är väl kul, men varför har ni gjort det här? Eller så här, behövdes det här? Så här, SteamWorld Dig har ju en tydlig egen USP. Och,
ja, ja.
Och så här, ja, det är ett otroligt bra mekaniskt spel. Det här känns bara så här, ja, det är helt okej. Okay. Men, uh-huh. Men så här, Haiku the Robot hade ju charmen och liksom lekfullheten. Och det var en person som har gjort det så att det blir så här, man har lite överseende
men
med
de har någon stil som är lite så här braid-stil typ, som är så här för mig så här,
jätteful.
Jo, men alltså, jag blir liksom helt så här, den typen av artstyle, jag vet inte vad man ska kalla den ens, men jag blir typ helt ointresserad av den. Alltså så här, kom igen, ni har liksom, när ni gör 2D, ta tillfället i akt och vara uttrycksfulla i vad ni skapar.
Men istället går de in i den där, vad heter det?
Men det är som den Spiritfarer-looken och du vet, du vet, den så här, den är också så här helt bara,
ja, det är någonting.
Vad har ni gjort?
Men här gör de ju också lite som liksom Metroid Dread, att de, det är ju liksom ett 3D-spel fast sett ur ett 2D-perspektiv, så att de vänder kameran ibland och gör såna panoreringar som då på Switchen hackar sönder. Men tempot är faktiskt bra och pusslen är helt okej. Alltså det är sådär, det är liksom plattformspussel där du håller in en trigger för att gå i taket. Det är såhär rött och blått, så du får tänka att blått repellerar dig, rött suger åt sig dig. Och så är det mycket sådär liksom leka med den grejen att flyga upp på något sätt och sen fastna i taket och så släppa dig själv och sådär. Alltså det är inte dåligt, men det är bara väldigt jag förstår liksom inte vem. Vad är beställningen på det här spelet? Vad är liksom pitchen? Varför finns det?
Nej, men de gjorde väl Tesla Grad 1 och fick lite Acolytes för det. Sålde en 500 000 spel och var så. Då gör vi en till då. Ja,
det känns lite som ett spel från en annan tid. Typ från Braid-tiden. Ja, där det exakt. Var så här, det är ett indie-spel så det är coolt att köpa det. För det kan man köpa nu. Men helt okej. Okay. Och faktiskt måste jag ge dem väldigt praise för en boss som jag precis stött på. Som kanske är den... En av de snyggast designade bossarna jag har sett, det är en älg som har horn som är sån här, du vet, ellednings med sån här gröna, du vet, det är sån här glasgrejer uppe på elledningar där el går i, som sitter fast i marken med de hornen. Svårt att förklara, men
jag förstår,
det är sån, det är så jävla snygg design. Den bara stack ut.
Alltså design,
så
alltså bara inte bossmekaniken utan
nej,
bara
det var
designen.
Ganska, det var inte så bra. För så fort det blir lite mer combat, att du ska liksom dasha förbi fiender för att elektrifiera dem, typ, det var inte jättebra. Men designen var verkligen så här: wow, det där skulle passa i liksom, alltså riktigt feta, alltså jävla vilken design.
Det var Elden Ring-klass.
Ja, men älgen, ja, fan. Typ ett modernt Elden Ring med elektricitet. Jävligt coolt bara. Men kontrollerna är alldeles för oprecisa för det de kräver den att göra. Det är mycket så att man fastnar och måste göra om och om saker för att det inte riktigt sitter. Ja, och det här prestandan och grafiken. Vi får se. Jag gillar ju Metroidvania, så på grund av det kan jag spela det bara för att det kliar en viss grej hos mig. Men
prata nu istället om det alla vill höra. Det prata om.
Bra. Jedi Survivor har jag spelat. Jag är väl uppe på runda slängar 10-12 timmar någonting.
Ja. Kan det vara en god tredjedel av spelet?
Kanske. Jag tror att sättet jag spelar på är det nog lite mindre. För att I'm savoring this game, Isaac Wahlberg.
Ja.
Jävlar vad bra det är.
Nice.
Och det är så mycket mycket, det är så mycket fokus på det tekniska haveriet som framförallt PC-versionen är på det här spelet. Och det, jag förstår det, och jag förstår att Respawn ska bannas för att det här har ju inte skött. Alltså, det här spelet är släppt ett halvår för tidigt. För det får inte den där polishen som får upp det från en 9 till en 10 på IGN. Som nej. Naughty Dog-spel alltid får, till exempel. EA har ju tvingat ut det här spelet, såklart. För det gör EA, för att EA är onda människor. Men det spelar ingen roll, för att spelet i sig är så fruktansvärt solid och bra.
Nice.
Och jag rekommenderar alla, även nu med de här patcherna, jag kör i quality mode. Jag har låst det till 30 på Xbox. Och det funkar skitbra, och man får bara köpa det liksom, för att det är mycket bättre. Det är alldeles för svajigt. Ja. Alltså så här, intro-cinematiken hackar. Alltså så här, när det står Respawn och EA, det hackar liksom.
Ja, det är
på den nivån.
Ja.
Men det är så tydligt att så här, det där är typ inte Respawns fel. Det där är EA som har tvingat ut det. Men du vet, så där som du tänker att du vill att uppföljaren till Fallen Order ska vara. Precis så är det. Kanske till och med bättre.
Ja, men jag har förstått så mycket att du liksom, och det är ju så genialt såklart, att du börjar med allting du hade förra gången, så att istället för att liksom växa in i rollen som Jedi, så är du liksom redan fullfjädrad och kan bara mörsa på.
Lite spoilers från början då. Alltså så här, det är ju lite spoilers, jag ska prata om det nu. Men så här, Cal Kestis är tillfångatagen av Imperiet, av någon så här High Chancellor. Du är på Coruscant direkt på den här stadsplaneten.
Just det.
Och du blir liksom förd i bojor. Det är det första som händer. Det är sån riktig Skyrim intro.
Ja.
Och han har liksom skäggstubb. Ja. Och han är äldre.
Lite gritty.
Ja. Och BD-1 är inte med. Och sen så bara märker man ju att det här är ju bara en heist för att kunna göra någonting. Och så kommer ett helt nytt ragtag-team av liksom cool people som hjälper dig. Och du bara så här, vart är han, den lille aliensen med polisongerna?
Ja.
Vart är Seer? Vart är hon, den här trollpackan liksom?
Jag kommer inte ihåg några namn, men absolut.
Nej, men exakt. De är inte med liksom
nej,
i början.
Precis.
Och det är bara så här, pang! De bara så här sätter det. Jag bryr mig om allt som händer från första sekunden.
Det gjorde de ju bra i första spelet också. För det är introsekvensen, kommer jag ändå ihåg hur ens polare dog och vad han blev. Alltså det är ju väldigt så här, man minns introt på ett, för ett 3 år gammalt spel, 4 år gammalt spel.
Ja, men det, och det är det som Respawn är så bra på. Ja. För Titanfall 2 är också så där liksom, de bara greppar tag om det. Att så här, nu ska du ha kul, varenda sekund ska kännas som att du hellre gör det här än någonting annat. Även fast det rullar hyfsat bra liksom.
Får jag vara så fräck och säga att, du får gärna berätta lite mer, men alltså det här har ju faktiskt en ambition att spela.
Jag ska inte spoila för mycket. Nej.
Nej, men mer en fråga om att jag skulle gärna liksom vilja prata mer om det tillsammans.
Ja,
vad det
alltså om du hinner så gärna.
Ja, jag skulle verkligen vilja försöka hinna.
Jag vill bara säga, alltså det är ju, de har ju verkligen tagit konceptet, vi vet ju hur det var. Man får en liten Souls-bana i princip, per planet liksom. Här är det en enorm Souls-bana per planet. Alltså enormt stort. Och så jävla mycket att göra. Så jävla mycket content. Jag är kvar på liksom typ den första planeten än i 10 timmar.
Ja.
Bara går runt och gör errands. Och det är bra grejer liksom. Jag har ställt upp svårighetsgraden upp en från normal. Vilket jag kände behövdes för att det var lite för lätt för en Souls-veteran. Nej, det är bara så bra alltså. Allting är bra. Kombaten är skitbra. Den är ju inte liksom på Sekiro-nivå. Det är den inte. Men den
behöver
är...
den ju inte vara när du har allt annat.
Nej.
En presentation är så bra. Och framförallt rörligheten har jag förstått är något de har jobbat mycket med. Att man kommer liksom, man får liksom double jumps och air dashes och skit. Så att du blir liksom en helt galen.
Ja, men det är ju det.
Flygare till slut.
Om man lyckats liksom med den här pareringsmekaniken och sådär, så är det väldigt mycket köttigare liksom. Nu hugger han ju av armar och ben på, alltså så här, någon raider som man slåss mot. Man verkligen, en av finisherna är när man har dubbelbladiga lightsaber, att han liksom hugger av ena armen, hugger av andra armen och sen hugger av huvudet. Och det är så här,
jag ser att det lyser ögonen på dig när du ser detta.
Det är ju Star Wars också. Allt låter perfekt. Musiken är otrolig alltså. Det är så jävla snyggt allting. Och så de gör så här Super Metroid-hyllningar med så här små critter som där ska visa dig hur du ska walljumpa, precis som i Super Metroid. Det är så här, de gör såna snygga blinkningar till gamers samtidigt som de är jätte mainstream. Och det är så här elaka souls ambushes, att så här, du går in i ett rum och så bara står det någon bakom dig som bara tar dig direkt.
Ah,
ja. Alltså så här, ja, det är för gamers. Voice casten är skitbra. Storyn är också skitbra. Allting utom liksom optimeringen är total triumf, skulle jag säga. Det är så bra.
Glatt.
Ja, det är,
och glädjande.
Men det är också så jävla irriterande att det kommer typ precis samtidigt som Zelda. För jag vill ju, nu vill jag leva i den här världen klart.
Ja, jag vet, det är väldigt synd faktiskt.
Men det går ju inte för oss riktigt. Jag vill ju spela Zelda också. Det här kommer man kunna komma tillbaka till. Det bara sitter, men det är så här...
Det är ju det. Jag tror ju tyvärr att det kommer få bli Zelda först på day one enklare och sen så får jag ta det här.
Men faktiskt så är det ju, det är ju bara bra att vänta tills det här är patchat och klart.
Ja.
Vilket det kommer vara i slutet av sommaren säkert. Ja. Om du kör på PS4 antagligen kommer du kanske köra på.
Ja, jag får foka på de där 100 timmarna Zelda först.
Mm.
Trist nog!
Men fy fan! Och jag måste säga, Kratos yxa i all ära, men min favoritmove kanske i ett tv-spel of all time är när man tar och force-pullar en stormtrooper mot sig. Och när man får tag på honom så kör man lightsabern i magen på honom. Det är bästa känslan alltså. Den var ju med i Fallen Order också.
Ja. Ja, det är men kul. Jag ser mycket fram emot det.
Respawn är där nu alltså.
Ja, det är de.
De är där med de allra bästa studiosarna. Får de bara ett teknisk personal så att, eller blir uppköpta av inte Microsoft förhoppningsvis. Men Jesus Christ, vilket spel alltså. Vilken jävla triumf. Det blir så kul. Det ska vara typ 40 timmar.
Ja, man hoppas ju också att det kan göra någonting för EA och liknande. Att liksom ge de som kan tid och pengar till att göra det bra.
Ja. Och ja, det här är ju the game to beat i år. Uppenbarligen. Så att det kommer bli svårt för Starfield att komma upp på. Det kan inte komma upp på en sån här nivå alltså.
Nej, jag tror inte.
Fan vad intressant.
Det är svårt att få ett rymdspel och ett open world spel så tätt in på att tävla mot. Alltså ja. De har så här, gör det rymd bättre än Star Wars? Nah. Gör det explorativa open world bättre än Zelda? Nah.
Nej,
gör de, skulle de mot förmodan göra liksom de andra elementen, story och sånt?
Snarare skulle jag säga att det är Zelda som ska svettas inför det här släppet. För att, alltså det kommer ju också rulla i 30. Och
ja, jo.
Det är fan, de är ju, alltså exploration-mässigt är de lite där uppe och nosar. Det är så, ja.
Vi har poddat.
Vi har poddat, podden har poddats.
Välkommen Jesper. Jag sov 5 timmar natt. Jag var i Norrköping, kom hem 00:30 igår.
Lever ett hårt liv.
Ja, det gör jag bara faktiskt.
Vi ska säga att ni ska såklart bli Patreons eller fortsätta vara Patreons. Det finns nu 2 rykande färska KB++. Ett med Lisa Dahlin. Väldigt mysigt.
Ja.
När du och hon pratar streaming och Petsson och allt vad det var.
Allt vad det var.
Och mitt avsnitt med kingarna från den svenska Super Mario-casten där vi sitter och älskar varandra och dunkar rygg i 2 timmar.
Ska vi spoila vad nästa KB Plus blir?
Jag har ju faktiskt spoilat lite i det avsnittet vad som kan tänkas vara.
Ja, men då kan vi spoila det för alla här då.
Vi kan lika gärna säga det. Bära eller brista, men nästa vecka ska förhoppningsvis Ove, om allting klaffar så kommer Ove vara med i kontrollbehov.
Alltså Bergsala Ove.
Nintendo-Ove.
Nintendo-Ove. The one and only. Svensk spelhistorias kanske största person. Ja, efter Hiton.
En av de största. Nej fy fan. Fuck Hiton alltså. Ove tar ju Hiton i en fistfight varje dag. Nej, men han är i Stockholm och har gått med på att träffas här i AMK Studios i goda 2 timmar. Och,
ja.
Och anekdotdumpa, hoppas vi.
Ja, det blir häftigt. Bara få sitta i samma rum som en man som polar med Shiggy i någonting.
Han känner liksom Shiggy och antagligen Iwata. Det ska vi fråga om. Ska försöka få en personlig intervju. Gå ner på djupet.
Ja.
Hur luktar Shiggy till exempel? Luktar han soja? Eller luktar han Old Spice? Ove vet.
Ove vet.
Until next week.
Ja.
Så sa Ulf Lundell. Ja, förlåt.
På er. Era jävla spelpulver. Hawaii.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.